var lovat att de hungriga herre öron ska få bli mättade av dig, herre. Så nu ber vi, herre, kom med ditt levande ord idag, den här stunden, herre. Så jag rammar sig kärlek med dig, vi rammar sig med dig, vi rammar sig med dig, och låt oss bli ett, herre, i and och sand, och vi ber dig, herre, med våra hjärtan i himlen, herre. Du har sagt att du bor i lovsången av din folk, herre. Så vi tackar dig, herre, för du är här just nu. Och rammar sig hem, vi låt allt det som är på ditt hjärta, herre, få komma ut, herre. Låt kött oss stilla. Gör det du vill, herre, för oss. Skapa det du vill, herre. Ge dig all ära. I Jesu namn. Amen. Så underbart. Tack, varsågod och sitt. Ja, det här blir en utmaning. Får se vem som ger upp först. Nej, nu ska vi vara vakna. Men det är otroligt roligt att få vara här de här dagarna. Mitt namn är då Redet. Jag har hört många olika versioner av mitt namn. Och det är underbart, jag lär mig nya dialekter hela tiden. Men det är inte lätt att uttala, så jag förlåter er, ringer bara. Mycket kärlek och nåd. Men det har varit ett privilegium att få vara här, mycket bland er. Pastorsparet, helt underbara människor som har tagit hand om oss, lagat mat. Och jag förstår inte riktigt hur de får så mycket energi, men det finns nåd för varenda uppgift. Och för Tobias också att vara här tillsammans, det har varit jättehärligt och välsignande. Och det har ju sagts mycket redan under konferensen, så att det är ett privilegium att få stå här och avsluta dagen. Men Gud gör ju olika saker och det finns ju ett syfte med allt också. Så att det är ingen slump att just du är här nu, tapper och hungrig efter mer av Gud. Och han har sagt, de som hungrar och törstar ska få, inte bara lite grann, utan så mycket de bara vill ha. Och för den här kvällen som jag har på mitt hjärta är att dela Guds kärlek. Det är det grundläggande, enkelt. Men vi ger det vi har, eller hur? Det vi har sett och det vi har hört ger vidare. Så jag ska dela lite om mitt eget vittnesbörd som går lite in i det här. Men huvudrubriken är Guds kärlek. Och då tänker jag på tre olika saker. Man kan ju prata väldigt mycket om Guds kärlek. Det är ju brett. Men det jag tänker på, det är det första, att få uppenbarelse om den. Först och främst. Att Gud älskar inte bara alla människor i allmänhet, utan han älskar mig. Vad betyder det? Sen behöver vi ju hans hjälp för att kunna gensvara på den. Det är ett aktivt val. Så mycket älskade Gud att han utgav sin enfödde son. Men vi har en vilja att säga ja eller nej. Så hjälpen att gensvara. Men sen så är det med Guds kärlek att det stannar inte där. Man får en uppenbarelse. Man säger ja eller nej, men man säger ja förhoppningsvis. Och sen så händer det någonting. Den stannar inte där, utan den flödar ut också. Den är aktiv, den är utgivande. Så lite om mig då. Jag kommer från Guds ord, som jag har sagt. Jag är född i Etiopien, men min familj flyttade till Uppsala när jag var 6 år. Så jag är uppvuxen i Uppsala. Och sen så, jag blev kristen när jag var väldigt ung. Jag minns när jag kanske var 7-8 år någonstans. Och så var det vid påsk, och sen såg jag något krucifix av korset och Jesus som hängde. Och så sprang jag till mamma och sa, men hallå, varför är vi så glada för? Det här är ju helt vansinnigt. Det hänger en person på ett kors och vi firar påsk. Jag förstod inte. Men, och så sa hon, men Reddy, det brukar jag kallas för. Och så sa hon, men Reddy, nej, men det är inte det vi firar. Jag bara, nähä, alltså han lever. Och det var en revolutionerande tanke för mig. Så du menar att den här Jesus som på kort lever han? Jag bara, ja. Och så kunde jag säga ett ja till Jesus. Så det var min liksom frälsningsupplevelse. Och sen efter det så var jag väldigt enkel i min bön. Jag skrev böner och satt upp liksom så här, Jesus har sagt att han lever, du hör han mig. Och det där, underbart. Men också viktigt att ha kvar den där enkla barnatron. Men sen så gick åren, jag gick på kristen skola och tänkte att ja, men alla som går på kristen skola, ja, men då är de helt fyllda av den heliga ande och de profeterar och så, men det var ju skola. Och jag var en vanlig elev också. Så då kom man dit och så kände man att det lockar lite dit, jag var lite osäker och man ville ju passa in och man hade liksom mönsterbilder och saker man kämpade med. Så i slutet av gymnasiet så kände jag att nej, men det här med tron är nog inte riktigt min grej. För jag upplevde att kyrkan var så mycket regler. Göra det här och inte göra det här och lyssna på det här och det där. Jag bara, men jag vill bara vara fri. Och jag vill vara lite cool. Sa jag faktiskt, men aj då, vad fel jag hade. Jesus är så mycket coolare än alla att jag träffat, så det fick jag ta tillbaka. Men det var så jag tänkte. Och sen så gick åren och sen så tredje året på gymnasiet. Då hade vi varit med om väckelsen och jag upplevt Gud, så att jag kunde inte förneka att han fanns. Har man upplevt Gud en gång, sett ett mirakel, så går det inte att förklara bort. Men vi vet ju också att det inte är det som bär ett liv, utan det är ju hans ord och gemenskapen med honom när det blir tufft. För vi vet att det finns en vardag också. Och då lämnade jag han. Eller lämnade. Han lämnade ju inte mig som tur var, men jag trodde att jag gjorde det. Och så gick det många år, jag började på universitetet, jag var i en relation som inte alls var Guds tanke för mitt liv, i och med att den personen inte var kristen heller. Och sen så, det gick 7 år och min mamma, alltså tack för mammor som ber. Halleluja! Eller mormödra för den delen. Hon bar på sina bara knän. För jag fick en missionskallelse när jag var 13. Det är min lektion. Begravde det och så bara fortsatte hon be. Hon såg att det blev mörkare och det var ute hit och det var ute. Hon bara, nej, min dotter ska tillbaka till Gud. Så hon bad. Så är det några här som ber för släktingar, vänner, familj. Fortsätt! Fortsätt! Gud har en tid. Och han hör era böner. Varenda bön stiger upp till honom. Och någon dag så är den full, den är böneskålen. Så jag uppmuntrar, fortsätt be. Ja, precis. Och då, 2010 var det här. Så jag var mitt uppe i ett helt annat liv. Jag kände jag med en karriär, universitetsutbildning och ni vet allt som man jagar efter. Vilket också är bra, men utan Gud blir det väldigt tomt. Så kände jag den här tomheten. Och sen så, med Guds nåd så träffade jag en gammal högskolestadiekompis på universitetet, på Stockholms universitet. Och så hade han ställt upp ett stort baner där det stod Jesus. Och så delade de ut Nya Testamentet biblar. Och när jag såg det, jag bara, jag kände inte honom. Jag vill inte associeras någonting med Bibeln. Gud vad pinsamt på universitetet där alla är kritiskt tänkande och det ena med det andra. Så jag bara, vad pinsamt. Men jag försökte liksom undvika, men jag var tvungen att gå förbi det
ståndet för att gå till tunnelbanan. Och jag, det var en kär vän liksom, så jag tänkte, jag kan ju säga hej i alla fall. Så kom jag fram dit och tänkte inombords, säg ingenting om Gud, säg ingenting om Gud. Så stod jag där och vi pratade, vad gör du? Ja, men jag skriver min C-uppsats i det. Han bara, jaha, vad kul, och det här gör jag. Och så kommer den där frågan och man bara, nej. Ready. Hur är det med din gudsrelation? Jag bara, åh, det kom den. Jag bara, bra! Kort liksom. Men inombords darrade jag. Och så berättade han om sitt liv. Han bara, Jesus har mött mig. Och när han pratade om Jesus så var han så verklig och så personlig. Så jag bara så här, det attraherade, men man vågade inte ta steget. Och sen så sa han, ska du inte ha en Nya Testamentet bibel då? Jag bara, åh, kom igen, du vet att jag har en bibel. Han bara, nej, men en som du verkligen läser. Ja, jag bara, ja, okej då, jag kan väl ta en Gideonit bibel. Den var praktisk och det var datum så att man kunde följa liksom jag kör. Så jag tog den och på väget från Stockholm till Uppsala då, det är typ 40 minuters tågresa, så hade jag den. Så började jag läsa. För första gången i mitt liv faktiskt så läste jag från första Matteus, alltså första sidan, och bara läste. Tidigare hade man plockat lite lös ryckta versar här och där. Men nu skulle jag läsa. Utan att tänka bara på att läsa. Så jag gjorde det. Och så upptäckte man ju att, men Jesus är ju barmhärtig. Han är ju rak. Han är ju rolig. Det är ju intressant. Ni vet, det blir levande. Och ordet är ju verksamt hela tiden. Så att jag fortsatte läsa. Det tog flera månader. Det var inte alls en sån där. Utan det var, jag bara läste. Och sen så kom jag till en punkt där jag stod i min lägenhet och då. Och sa, Herre, jag orkar inte mer. Jag sa, Herre, nu har jag hört om dig i hela mitt liv. Jag har mött dig och sen har jag trott och så har jag försvunnit och det har varit liksom simme så. Men finns du? Sa jag. Jätteenkelt, men det kom från djupet av mitt hjärta. För jag hade gett upp, jag orkar inte. Enkelt. Finns du, Jesus? Och vid det tillfället så hände ingenting. Det var inga änglar som kom eller någon uppenbarelse. Aj, det fick jag vänta många år på. Men jag ändå upplevde den här friden. Den här glädjen om att det är någonting här. Så jag sa, men Herre, okej, jag följer dig. Det var ett enkelt, stilla beslut. Och så gav jag bara mitt liv. Och det som förlöste mig då också, jag var så rädd att jag skulle göra fel. För jag hade ju gjort så mycket fel. Först var det ju svårt att ta emot Guds kärlek. För jag tänkte, jag har gjort det mot bättre vetande. Jag har inte gjort det som jag vet att jag borde göra som kristen. Men ändå älskar du mig. Jag fattar inte. Det gick inte ihop. Varför älskar du mig? Han bara stod där. Bara älskade och älskade och älskade. Ja, till slut kände jag mig nästan lite förföljd. Vart jag än gick så bara kom han. Så jag bara, men då! Så gjorde inte jag Tobias Nanske. Nej, men den var så genomträngande och stabil. Så min första punkt är karaktären av Guds kärlek. Vad är den? Det står i Jeremia, är det 31 tror jag? Jeremia 31 och 3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Jeremia 31 och 3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig nåd har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Guds kärlek är evig. Den är mycket saker, men den är evig. Den tar aldrig slut. Spelar ingen roll vad vi gör och inte gör. Den är evig. Den är evig. Det andra som kan sägas om Guds kärlek. Nu kommer jag gå lite snabbt förbi så. Men det är också, det finns mycket olika dimensioner. Men den är också stark. Romarbrevet talar om det. Det är som Paulus säger. Han ställer en fråga. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Kapitel 8, vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Eller coola kompisar? Vem kan skilja oss? Vem? Och så svarar han. För jag är viss om, i vers 38. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingenting. Vi har pratat om mycket olika saker. Men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Men sen det andra som jag fick uppleva, det var uppenbarelsen då. Att Gud älskar mig. Trots att jag har varit lite dålig. Eller rädd. Eller vad det nu är. Han älskar mig. Han älskar dig. Nästa steg blir ju att man behöver ju hjälp att gensvara då också. Vad gör den helige ande? När vi säger vårt ja så leder han ju oss till en gemenskap med honom. Han leder oss tillbaka till ordet, till trosgemenskapen. Hur ser vi att vi håller kärleken, att vi har uppenbarat, att vi tar emot den? Det står i 1 Johannes 5:3. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Det är beviset. Så för mig handlar det om, jag börjar läsa. Jaha, nej men okej. Jaha, jag vill lyssna på dig. Jag ska inte ljuga, jag ska inte stjäla. Kanske inte för att jag gjorde just det, men det finns ju så mycket saker. Umgänget, ja, vad fyller jag mig med? Det blev liksom rättsnöret mer än vad mina känslor sa. Ordet. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Vi får uppenbarelse om den. Och sen får vi nåd av honom själv att säga ja till den. Vilket gör att den helige ande leder oss till hans ord. Har ni träffat någon nyfrälst någon gång? Ho, vad de är förälskade i Jesus alltså. Eller hur? De läser ordet dag och natt. För det finns en hunger. Det är någon som har fångat min uppmärksamhet och jag vill ge allt till den personen. Det är precis när man är nyförälskad också. Fast det ska vara det i livet. Jag ska inte säga något om det. Men man vill veta mer om den personen. Vad tycker den? Vad tänker den? Hur är den? Man är intresserad. Då kanske man säger, ja, jo, men jag vet att Gud älskar mig. Jag har hört det, Och jag har gensvarat. Det räcker. Kommer någonting nytt, snälla? Det tänker ni inte. Men Bibeln säger också i Efesierbrevet 3. Paulus ber att vi ska få kraft och styrka. Om vi går till Efesierbrevet 3. 16-18. Kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Efesierbrevet 3:16-18. Kan ni läsa på? Så det spelar ingen roll om vi har vandrat med Herren i åratal. Det finns alltid mer att upptäcka och lära känna. Den är levande. Det finns en höjd, det finns en bredd, det finns ett djup i hans kärlek. Så kärlek är inte bara någonting flummigt man säger. Utan jag skulle vilja säga att det är det absolut viktigaste av allt nästan. För när vi går till 1 Korinthierbrevet 13, versen ni mycket väl känner till. 1 Korinthierbrevet 13, så säger Paulus faktiskt väldigt intressanta saker. Vi har haft en profetisk konferens och det har blivit upprepat att vittnesbördet om Jesus är profetians ande. Men här skriver Paulus, 1 Kor 13:1-2. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol? Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Varför? Det är jättebra att veta hemligheter och rikedomar och allt det där, kunskapen. Det är fantastiskt, det är något vi ska sträva efter. Att lära känna och förstå det som ligger bakom. Absolut. Men i vers 8 så står det nyckeln. Vi förstår bara till en del i den här tiden, i den här världen. Och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. Och lite längre ner så säger han, nu ser vi en gåtfull spegelbild. Det är en del, det som jag har fått uppenbarat, det som ordet har lyst på, förstår jag. Men jag ser inte allt. Nu ser jag en gåtfull spegelbild. Men när vi är i Guds rike, då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del. Det kanske är en jätteviktig del, men ändå kom ihåg att det är en del. Men då ska jag känna fullkomligt som jag själv blivit fullkomligt känd. Och så kommer det sista då. Så nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. För att den aldrig upphör. Den upphör aldrig. Den är evig. Amen. Hans kärlek är evig. Uppenbarelse om den. Och det behöver man på många olika typer av områden hela tiden. Hela tiden. Det masseras in, det masseras in. Det blir djupare, det blir en del av vår identitet. Vi faller in djupare i den. Vi går igenom prövningar och så bara äktheten i er tro prövas. Är Gud fortfarande god när jag ser det ena och det andra? Kan jag fortfarande känna mig älskad när jag har sjukdom i min kropp? Och det tredje som jag vill påpeka då om Guds kärlek. Man har fått uppenbarelse om den. Man har gensvarat till den. Så är det någonting kraftfullt också. Den stannar inte där. Guds kärlek flödar ut genom oss. Den är utgivande. Gud gav sin enfödde son till världen för att han älskade världen. Den stannar inte, den är omöjlig. Och så säger Jesus till oss som ett bud. Johannes 13, 34 och 35. Vad säger Jesus? Han säger, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Inte bara i allmänhet älska varandra, utan så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Hur älskade Jesus oss? Ja! Han älskar och älskar och älskar och älskar ovillkorslöst. Kan vi säga det om vår granne? Jag har många områden jag behöver älska mer på. Verkligen. Det prövar ens tålamod. Och sen är det en process. Det är ett val hela tiden. Man stöts och blöts. Man hör och man ser och man förstår inte. Men älska sig själv också. Det är inte lätt alltid. För man tänker, jag ska vara så bra, bra, bra. För uppfyller jag inte de kriterierna, ja, men då kanske det är det. Men älskar jag mig själv? När jag inte sjunger rent en dag. Det kanske inte tyr sig i att jag bara älskar inte. Utan att man känner den här osäkerhet. Det finns någonting som hindrar. Det är Herrens kärlek i oss, för oss, som genom oss går ut och betjänar andra människor. Och som leder till frälsning och förvandling av andra människor. Så det vill jag dela. Och så skulle jag vilja tacka alla som har följt för inspelningen. Amen. Kort och koncist. Men det är inte över än. Guds kärlek. Han verkar just nu i era hjärtan. Det gör ingenting. Han är inte begränsad av att vi är lite småtrötta och halvsömniga. Han gör det ändå. I tro tar vi emot det. Hans kärlek driver ut rädsla. Men också det som jag när jag igår berättade för er det som hände i Polivesord för 2 år sedan och fortsatt andeutgjutelsen eller besökelsetiden eller vad vi nu ska kalla det. I det så kom det 2 sånger till mig ganska tidigt. Och de skulle jag vilja dela här. Jag vet inte om ni kan dem, men det handlar om, den ena heter Vi har hört trumpeten ljuda. Vi har hört trumpeten ljuda. Den har kallat oss till strid. Vi har sett de vita fälten. Nu är det skördetid. Vi ska se Guds rike komma. Vi ska se hans vilja ske. För vi är Herrens segrande armé. Det är hälsningen. Vi har hört trumpeten ljuda. Vilken trumpet? Vilken skörd? Vi fick höra här tidigare av broder Mattias om de 3 åren framåt. Multipliceringen och tillväxten, skörden av människor. Men vad bygger det på? Det är inte för att samla medlemsantal, utan det är människor. Fundamentet är Guds kärlek som är i funktion genom dig och mig. Trumpeten ljuder. Trumpeten ljuder. Hör signalen. Hör vad anden säger till församlingen. Så var det en annan sång också. Som jag också var lite inne på igår. Och det är vad som var så markant med den här tiden. Besökelsetiden. Var Messias. Messias. Yeshua. Hör här och där, det poppar upp. Jag vet inte när han kommer tillbaka, ingen aning. Om det är idag eller imorgon. Men här sången ljöd också. Messias kommer snart. Ja, han kommer snart. Ja, jag vet att han kommer snart. Snart är allting klart. Det blir underbart. Han kommer till Jerusalem. Känner igen den? Messias kommer snart. Ja, han kommer snart. Ja, jag vet han kommer snart. Snart är allting klart. Det blir underbart. Han kommer till Jerusalem. Messias kommer snart. Ja, han kommer snart. Ja, jag vet han kommer snart. Snart är allting klart. Det blir underbart. Han kommer till Jerusalem. Messias, Messias. Messias, oj, 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 oj. Messias, 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 oj, 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 oj. Och sen är nyckeln. Även om han dröjer ska jag vänta på honom varje dag. Och det betyder inte bara att Jesus återkommer, utan han kommer till mig. Messias besöker mig. Då ökar närvaron. Det är han som bär den. Det är att Jesus kommer nära som hans närvaro blir intensifierad. Den blir stark, den blir kraftfull, den skapar någonting. Den blir tydlig, inriktningen, visionen. Men också graden av kärlek. Jesus säger: när ni älskar varandra så ska världen se att ni är mina lärjungar. Den ökar också. Faderns kärlek. Messias närmande. Så det är inte att vi sitter där och låter bli att göra det vi ska göra för att vi sitter och väntar. Det är inte det jag pratar om. Messias kommer nära dig. Han kommer, han uppenbara sig för dig. Han blir verklig för dig på ditt språk. På ditt språk. Genom sång och musik. På ditt språk. Det tror jag att Herren vill säga idag. Han vill uppenbara sig för dig. Han vill komma till dig. Han vill vara din första person som du älskar. Och han vill översköljda dig med kärlek som gör att du vill lämna allt det andra och följa honom. Han är trofast. Det är aldrig kört. Ingenting är för sent. Ingenting är för tidigt. Jag såg Guds trofasthet. Jag fick min kallelse när jag var 13. Och så var det helt mörkt. Fick lämna allt. Mina vänner. Allt det som var dyrbart för mig. Relation. Allt fick man lämna. Varför? Ja, vi hörde idag. Det kostar mig någonting. Det är av nåd, absolut. Men det som jag har betalat för, det blir en skatt i mitt liv. Samla inte era skatter på jorden. Där mitt hjärta är, det kommer också min skatt att vara. Det är det handlar om. Det är med dyrbart man lägger upp det på altaret. Men sen kommer Herren med sin eld på altaret. Och då sprider sig och då kommer man inte ens ihåg det där man la ner. Men det var smärtsamt, absolut. Och ibland så kan offer vara att bara stå kvar. Jag står kvar. Jag står kvar att Gud är god. Jag står kvar. Jag ser ingenting, men jag står kvar. Jag står kvar. Stå kvar i min kallelse och i min identitet att Gud är god. Amen. Wow, ni är så tappra alltså. Det här är en farlig skara. Suger allting alltså. Det ska bli spännande att se framåt vad Gud har för den här staden. Verkligen, jag menar det. Se vad Gud har, alla son som har fötts och hur ni fortsätter. Och sen också profetordens uppfyllelse. Inget ord som Gud har uttalat kommer förgängligt falla, utan det bär frukt. Så jag ska avsluta med det. Men är det någonting som jag ber och hoppas att ni ska bära med, det är Guds kärlek. I det profetiska, i en profetisk konferens. Det är underbart, jag älskar det. Men kom ihåg. Kom ihåg det som aldrig upphör. Och det är kärleken till Gud. Först och främst. Sen hjälper det profetiska oss att förstå honom mer. Lära känna honom mer. Men det är kärleken. Kärleken som består. Amen. Tack så mycket.